Ni lyssnar nu till kvalet inför valet, och det valet som vi pratar om, det är hösten 2026. Ni lyssnar också på Tyresöradion, och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Idag har jag Socialdemokraterna här i studion, nämligen Anita Mattsson. Välkommen hit.
Tack så mycket. Kul att få vara här.
Ja, du är ju en kanske den mest välkända politiken i Tyresö, åtminstone en av de mest välkända skulle jag tro.
Utav kommunpolitikerna, ja.
Ja,
men om jag jämför med Ingvar Carlsson så ligger jag långt i lä, och det är jag väldigt glad för.
Just det, då har du rätt i. Han bor ju i kommunen, ja. Men lite kort om du ska presentera dig då.
Jag är inte född i Tyresö, men uppvuxen här. Har bott här nästan hela livet. Någon liten avstickare emellanåt. Men i stort sett så har jag bott här hela livet. Och i alla kommundelar faktiskt. Jag har 3 barn. 1 barnbarn. Och just nu så bor jag i Trollbäcken.
Du har varit aktiv inom politiken. Hur länge då?
Jag blev oppositionsråd. Alltså fick möjligheten att jobba med politik på heltid 2011 i november. Men jag har varit fritidspolitiker och suttit i fullmäktige sedan valet 2002.
Du har varit med länge. Det börjar bli några år. Ja,
Och sen har jag ju då varit kommunstyrelsens ordförande de senaste 8 åren.
Just det, så är det. Jag tänkte om vi ska börja där, eller rättare sagt för 2 år sedan då, så var det ju så att många blev säkert förvånade när det blev så att ni tillsammans med Moderaterna bestämde er för att styra kommunen. Om du skulle lite kort göra en reflektion kring de här 2 senaste åren, hur har de varit?
Det grundades ju det här i att vi hade en ganska turbulent mandatperiod innan. Vi har ju faktiskt under de här 4 åren haft 3 olika styren. Och då bestämde vi oss tillsammans med Moderaterna då för 2 år sedan att styra tillsammans. Och som jag ser det så har det varit ett väldigt välfungerande samarbete med Tyresös bästa i fokus. En av de stora skillnaderna är ju för våran del att vi nu styr tillsammans med ett parti som hedrar överenskommelser, vilket gör att det är mycket lättare, och vi har fått igenom mycket mer socialdemokratisk politik på de här 2 åren.
Ja, och vi kommer att återkomma lite grann till hur det kan bli sen framöver. Jag tänkte vi ska prata om en mängd olika frågor då som ni har prioriterat inför valet. Jag var inne och tittade på er hemsida, och ni har tagit fram något valmanifest, och det finns väldigt mycket frågor där som man skulle kunna prata om. Men det kan vi förstås inte göra, vi kan inte prata om allt. Men jag tänkte vi ska börja prata om skolan, för det är ju en väldigt viktig fråga. Och där är det ju också så att ni har ju ordförandeposten i skola, eller vad heter det? Och utbildningsnämnden heter det väl?
Just det, barn- och utbildningsnämnden. Det är korrekt, det är Klara Wattmani som är ordförande där, men jag skulle vilja säga en missuppfattning som kan vara ibland, det är ju att då är det socialdemokratisk politik som bedrivs där. Vi har ju en överenskommelse om att vi styr tillsammans, vilket gör att båda partierna ska vara med när vi lägger fram förslag. Så att det är inte så att det är bara socialdemokratisk politik i kommunstyrelsen heller, utan vi gör det här tillsammans och som ett samarbete. Och även då i de nämnderna där det är en moderat som är ordförande, så är det också ett samarbete där också. Så att ibland kan man få en uppfattning om att det kanske inte riktigt är så, men så försöker vi jobba.
Men om ni själva fick bestämma helt och fullt då, vad tänker ni på skolområdet?
Ja, nej, men det är väl drömmen för alla partier att få 51% i ett kommunval. Det har ju inte hänt hittills i alla fall i Tyresö. Men vi vill ju naturligtvis att alla barn oavsett bakgrund då ska ge samma möjlighet att lyckas i skolan. Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag, och det beror faktiskt väldigt mycket idag på din familj, hur det går för dig i skolan, och det tycker vi är djupt problematiskt. Utan alla barn ska ha samma möjligheter att lyckas i skolan och få ett bra liv och kunna nå sina drömmars mål. Så det är viktigt.
Och kan jag uppfatta det som att du menar att ni kanske har velat tillstöta mera pengar för skolan än vad Moderaterna har velat?
Nej, så ska du inte riktigt tolka det, utan vi gör ju en budget tillsammans. Och det som vi skriver här nu, det är ju ett valprogram för hur vi vill göra framöver. Vi har ju ingen överenskommelse inför nästa mandatperiod, utan vårt valprogram är ju på det sättet som vi vill utveckla Tyresö. Och sen får man ju se vilka partier som man tror att man kan uppnå bäst resultat tillsammans med.
Mm. Ni skriver bland annat att ni vill ha fria arbetskläder för förskol- och fritidspersonal. Så är det alltså inte idag, nej?
Nej, det ser lite olika ut faktiskt. Så en del har inte, en del har bättre kvalitet, en del har sämre kvalitet. Men man kan väl säga så här att andra yrkesroller inom Tyresö kommun behöver ju inte ha sina privata kläder på jobbet som har arbeten där man sliter väldigt mycket på sina kläder. Och det gör man faktiskt på förskolor och på fritids. Där sliter man rätt mycket på sina privata kläder när man är ute. Så att, vi tycker att det här är en rättvisefråga helt enkelt.
Och det här med ökad personaltäthet, är det någonting som kan komma också för att... Nu pratar man ju om att det är färre barn i skolan. Att det kanske är så att man rent av måste stänga vissa förskolor och skolor och dra ihop. Kan det innebära att ni får personal så ni kan... Alltså ha till exempel det här tvålärarsystem och sådana saker.
Mm. Tvålärarsystem tycker jag personligen är jätteintressant. Det är väldigt dyrt. Så att jag är inte helt säker på ifall att det kanske är precis där man börjar. Men att ha mer personal i skolan, det tror vi är väldigt viktigt. Det kan vara lärare, men det kan också vara på fritids. Det kan vara på olika sätt. Att det blir färre barn i skolan, det är ju också en nackdel för att skolpengen är uppbyggd på det viset att skolan får betalt för varje barn som man har. Nu har man färre barn i skolan idag än vad man hade tidigare, vilket innebär att då blir mindre pengar till skolan. Och att man måste ställa om, för vi kan inte sitta och betala för tomma klassrum. Utan då är man tvungen att ställa om, och på 500 förskolor i Sverige har ju stängt ner. Så att det är ju enorma summor. Om man ser nationellt, så det här är inte bara ett problem för Tyresö. Men det finns ju ingen kommun som har råd att ha tomma klassrum. Utan då är man ju tvungen att anpassa den verksamheten efter hur många elever man har. Men att öka personaltätheten, det tror vi ändå är ett bra recept för att nå bättre resultat helt enkelt för barnen. Och för att öka tryggheten och studieron.
Och de här, du pratar om att elever inte har samma förutsättningar hemifrån så att säga, och kanske inte heller i sig själv, tänker jag, med man kanske har olika diagnoser och så vidare. Hur kan man stötta där då?
Ja, men det här är också jätteviktigt, och här har vi bland annat ett förslag om att vi ska stärka den här socioekonomiska resursfördelningsmodellen, heter det. Så att skolor och förskolor med fler elever som behöver extra stöd också får mer resurser.
Och då, för det här diskuteras ju mycket, att om kommunen höjer skolpengen, då får ju också privata skolor. Mm. Då har ju de rätt att få samma höjning. Men det här är ett annat bidrag då som man kan liksom mera styra då till där behoven finns, är det så?
Ja, det kan ju finnas behov även på de fristående skolorna naturligtvis. Men, så att det här är inte ett system för att försöka styra bort pengarna ifrån, utan vinster i välfärden, det är ett annat problem. Och det pratar jag gärna väldigt mycket om. Men den politiken styrs ju nationellt, så att det är inte mycket vi i Tyresö kan besluta om det naturligtvis. Men det här handlar ju om att man ska kunna ge varje barn det stöd som den behöver.
Men visst är det så att skolan i Tyresö har ändå hyfsad ranking idag, va? Ni har gått upp en del också, va?
Ja, men vi har ju åstadkommit väldigt mycket bra inom skolan. Skolresultaten har ökat och vi har satsat på våra förskolor och skolor, och det har gett resultat. Så Tyresö placerar sig bland de 25% bästa utav landets kommuner vad det gäller resultat. Vi ser en positiv utveckling Framförallt då så är det tre nyckeltal som man mäter för, och det är gymnasiebehörighet och godkända betyg i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde. Och här går vi upp på alla de tre, och det är fantastiskt roligt med de resultaten som vi ser, att det här arbetet som vi har gjort i Tyresö också ger resultat.
Mm, vad roligt. Ja, jag tänkte vi ska prata om äldreomsorg. Vi har ju en åldrande befolkning, inte minst här i kommunen, och det finns ju stora behov både inom vad det gäller särskilda boende, men också hemtjänst och så vidare. Vad tänker ni där?
Ja, det här är ju också en av våra prioriterade frågor inför valet, att man ska kunna känna sig trygg även som äldre. Så att innan i år, i sommar förhoppningsvis, så kommer vi sätta spaden i backen för ett nytt vård- och omsorgsboende i Strand. Och här säger ju många partier att man tycker att det är en bra idé. Men sen när det kommer till finansieringen så är man inte riktigt lika glad. Då har man kanske varit överens om att vi har satt upp våra finansiella mål i kommunen och stått bakom dem. Men sen så säger man ändå att kommunen ska bygga det här vård- och omsorgsboendet. Och de möjligheterna finns inte. Däremot så har Tyresö bostäder stora möjligheter att bygga det här vård- och omsorgsboendet. Och de kommer också att göra det. Och jag tror att det här är en väldigt bra affär för Tyresö bostäder. Det har också styrelsen konstaterat. Som kommunstyrelseordförande så blir jag uppvaktad ganska ofta av privata aktörer som just vill bygga samhällsfastigheter. Så att det är på marknaden, kan man säga, om man uttrycker sig på det viset, så är det här ingen dålig affär, utan det är bra att ha en kommun som hyresgäst, och det är bra med långa hyresavtal. Så det här gillar dock inte alla partier i Tyresö, som de säger att Tyresö bostäder inte ska bygga det här. Och så har man också konstaterat att kommunen inte har möjlighet att göra det. Så att om man vill ha ett kommunalt vård- och omsorgsboende så spelar det roll vilket parti man röstar på.
Så då är det alltså så att Tyresö bostäder bygger, men kommunen kommer att hyra?
Ja,
är det, så?
Det är korrekt. Mm.
Och det är också kommunen som kommer driva själva verksamheten?
Exakt så.
Mm, just det.
Och sen så har vi också en överenskommelse om Björkbacken. Så att när vi är klara med Strand så ska vi sätta igång med Björkbacken. Men redan i år så kommer vi faktiskt att öppna 20 korttidsplatser på Björkbacken som ett vård- och omsorgsboende. Och det här är riktigt, riktigt bra, för att dels så tillskapar vi 20 nya platser, eftersom att de här korttidsplatserna idag finns på ett annat vård- och omsorgsboende, så de kan ta emot permanenta platser. Och så i Björkbacken då, där vi då öppnar då ett vård- och omsorgsboende, så innebär det nu att vi har ett äldrecentrum när vi både har ett vård- och omsorgsboende, vi har ett seniorboende, det finns 55-plusboende, vi har tre olika dagverksamheter idag, och vi har hemtjänsten som utgår ifrån Björkbacken också, också hälso- och sjukvårdspersonal. Så att nu har vi ett äldrecentrum där, och det kommer också finnas möjlighet säkert att öppna ytterligare olika verksamheter där, men det här är otroligt positivt faktiskt.
Har du saknat korttidsplatser idag?
Vi har idag korttidsplatser på ett av de privata boendena. Men det är ju, man hör ju det på namnet, att det är ganska mycket flytta in och flytta ut. Så att de kommer inte ha några större problem att ställa om det här till permanenta platser. Men vi har idag i Tyresö korttidsplatser, men nu tar vi tillbaka de själva, och så får den här privata aktören möjlighet att istället ha mer permanent boende där.
Mm. Ni pratar också om att ni vill ha fler mötesplatser. Det finns ju Kopp och Själ idag. Det finns ju olika saker som pensionärsföreningarna ordnar, kyrkan ordnar. Behövs det mer mötesplatser?
Ja, men jag tror det. Att motverka den här ofrivilliga ensamheten som breder ut sig tror jag är ett med de mest hälsobringande arbetena man kan göra. Att få träffas, att få mötas, att få umgås betyder väldigt mycket för den psykiska hälsan. Och vi vet ju också att de träffpunkter som vi har i kommunal regi, vi har bara två idag. Det är Kopp och Själ, som du säger, och sen så är det en i Trollbäcken också. De är otroligt populära. Och jag är helt övertygad om att när vi öppnar på fler ställen så kommer de också vara populära. Alla är inte med i en pensionärsorganisation, och alla vill inte gå till kyrkan heller. Så att det här är ett behov som finns.
Och då kan det bli något i Östra Tyresö till exempel?
Ja,
då? Det,
där är ju, vi har inget i Östra idag. Det finns ju andra verksamheter där naturligtvis, men kommunen har inget i Östra idag. Vi har inte heller något i Krusboda idag.
Så där kan det vara aktuellt då?
Ja, då är det ju de kommundelar, om vi säger att vi vill ha i alla kommundelar, så är det ju de två där behovet är först.
Ja, jag tänkte vi ska prata om trygghet också. En jätteviktig fråga har jag förstått. Och inte minst utifrån de saker som har hänt här under våren i kommunen. Dels så har vi ju haft, alltså, Graningsringen är numera ett så kallat utsatt område. Och vi har ju haft en tragisk händelse med en skjutning på en buss när en ung människa fick sätta livet till. Och allt sånt här väcker ju förstås otrygghet och förstämning. Och ja, det händer mycket annat också. Hur vill ni jobba med trygghetsfrågorna?
Ja, men som du säger så är det här en otroligt viktig fråga. Det var faktiskt det första beslutet som vi fattade för då 8 år sedan när vi tillträdde, att vi måste ha ett tryggare Graningsringen, och nu pratar vi om hela Tyresö. Men just på Graningsringen så såg vi ju att människor inte kände sig trygga i samma utsträckning, och så är det fortfarande. Hade det funnits en snabb lösning för det här, då hade vi ju givetvis beslutat om den för länge sedan. Men som det ser ut nu så har vi påbörjat ett långsiktigt arbete där det är många aktörer som är inblandade. Det är kommunen, det är Tyres bostäder, det är polisen, det är näringsidkare, det är föreningslivet, Hyresgästföreningen och andra. Så att vi tror ju på att dels samverka och dels ta tillbaka ett ägandeskap av den här platsen. Och här har kommunen till exempel flytta dit verksamheter. Det började med att fritidsbanken flyttade upp dit, och sen så har det kommit mer verksamheter, framförallt i G60-lokalen som den kallas för, Graningsringen 60. Där det bedrivs väldigt mycket verksamhet idag. Vi blev ju chockade, och jag blev faktiskt ledsen när klassade Graningsringen som ett utsatt område. Och det var ju NOA, alltså nationellt, som man gjorde det, och man bland annat grundade det på siffror från 2023 och 2024. Det här kom lite som ett, skulle säga, slag i magen, för att vi hade ju gjort så väldigt mycket. De här stora gängerna som stod och hängde på Graningsringen var borta. Familjer började kunna besöka torget. Kvinnor gick ner och hämtade paket själv på tobaksaffären. Det har inte hänt förut. Barnen fick gå ner och köpa godis. Så att det har ju liksom hänt väldigt mycket positiva saker, och det här kunde ju också polisen se. Så att den lokala polisen föreslog ju att man inte skulle ha Graningsringen som ett utsatt område. Men det är inte mycket som, alltså man kan inte besvära sig över det här beslutet, utan det är bara att acceptera det. Men jag har gett mig 17 på att vi ska bli den snabbaste kommunen att bli av med det, för det här klassas vartannat år, så att man kommer behöva leva med det här i 2 år. Men däremot så kan man ju säga att det händer andra positiva saker. Vi har ju i våras här nu fått besked om att vi inte längre har en öppen drogscen, och det är ju ett kvitto på det fina arbete som ändå görs, och framförallt samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och polisen, Hyresgästföreningen, Tyresö bostäder. Så att det sker ju väldigt mycket positiva saker.
Ni har också sagt att ni vill ha mera kameraövervakning. Är det kameraövervakning i Graningsringen, eller hur är det?
Ja, och så vitt jag vet så har polisen också en sån här flyttbar kamera. Vi har sagt att vi vill ha mer kameraövervakning. Vi har sagt att vi vill ha mer ordningsvakter. Men vi vill också ha ett starkt förebyggande arbete. För vi tror på att man både ska jobba repressivt men också förebyggande. Och det finns inget annat sätt om man vill bryta nyrekryteringen till gänget än att ha båda de här bollarna i luften samtidigt. För du kan inte bara göra det ena men inte det andra. Och idag så är det faktiskt så att vi satsar som stora resurser på det här förebyggande arbetet. Så här mycket har kommunen aldrig förut jobbat med det, utan det här är faktiskt rekord just nu. Och jag tror också att det är en av anledningarna till att vi idag har blivit av med den öppna drogscenen.
Och visst är det så också nu att socialtjänst och skola till exempel har lättare att samverka. Det är inte alls lika hård sekretess.
Nej,
och så.
Nej, det är en ny lagstiftning där. Och framförallt så har ju vi också som kommun tagit väldigt stora steg i just samverkan med polisen. Vi var i strykklass i polisområdet för ett antal år sedan. Men nu får ju vi faktiskt agera som ett fint föredöme. Både regionalt och nationellt så har vi ju fått uppmärksammat för det fina samverkan som sker just i framförallt i SSPF-samarbetet, alltså skola, socialtjänst, polis och fritid. Men också i SIG-samverkan. Så att det är väldigt mycket positivt som sker.
Och avhopparverksamhet, är det någonting, för där såg jag att ni hade skrivit om också, är det någonting som kommunen har idag?
Ja, det är det, och den här är ju framgångsrik. Viktigt också att poängtera, det var någon som frågade varför har ni inte budgeterat för mera, men faktiskt har vi ju i princip fri dragningsrätt på avhopparverksamheten för att varje ungdom som hoppar av ett kriminellt yrkesliv är ju en fantastisk besparing för samhället. Så att vi tänker inte sätta upp en budget för vad det får kosta. Däremot så vad vi säger är att det ska inte begränsas. Utan är det så att ungdomar vill lämna den här kriminella livsstilen så ska de få göra det. Och kanske inte bara ungdomar.
Mm. Så då är det möjligt att stötta.
Mm.
Jag tänkte vi ska prata lite grann om det som byggs. När jag pratar med folk så tycker jag det är många som säger att man tycker att det, en del av det som har byggts på senare tid har varit ganska kompakt, ganska mycket. Man funderar lite grann på till exempel hur ska det bli nu borta vid Bäverbäcken, hur ska det se ut egentligen och så vidare. Och Södergården är ju ett exempel där det är många reagerar på att det kom väldigt nära villorna och så vidare. Vad tänker ni kring de här frågorna?
Jag tror att oavsett vilket bostadsområde som du pratar om så kommer det finnas de som tycker att det är fint och de som inte tycker att det är fint. Folk har ju också valt att bo tätare på vissa ställen och andra väljer att bo glesare. Så att det finns nog, jag är helt övertygad om att det finns de som tycker att det är fint vid Bäverbäcken och kommer uppskatta att ha nära till naturen och golfbanan och bussen. Men vi kommer att vilja fortsätta att bygga bostäder. Jag tror att det är viktigt att kunna attrahera nya hyresbor. Däremot så kommer vi att göra det med en stor försiktighet och efter platsens förutsättningar. Vi kommer att vilja bygga fler småhus men också flerfamiljsbostäder i olika upplåtelseformer. Och det här är ju också för att kunna locka hit flera barnfamiljer. Det föds för lite barn i Sverige. Så den kommunen som lyckas attrahera barnfamiljer kommer ju gå vinnande ur den här striden kan man väl säga. Vi har fina förskolor och skolor, vi vill gärna fylla dem. Vi har en USP till alla familjer med den här kommunen med att det är så nära till skogen, till havet, till naturen. Och vi har ett fantastiskt föreningsliv som vi inte har lika långa köer och är mycket mer lättillgängligt på många sätt än vad det är i andra kommuner. Så att vi har ju verkligen det som många barnfamiljer efterfrågar. Och det enda vi behöver se till det är att de ska också hitta en härlig bostad att bo i.
Ja, det låter väl bra. För då kommer vi ju lite grann in på det här med miljön. För precis, du pratar om det här gröna och det blåa. Det är ju något av det viktigaste som Tyresö har. Hur vill ni fortsätta jobba med miljöfrågorna då?
Men vi har ju varit framgångsrika i Tyresö, inte minst vad det gäller koldioxidutsläpp som är näst lägst i hela Sverige per invånare. Och det minskar varje år, så att det är ett bra arbete som görs, det här vill vi fortsätta med. Tyresö var ju väldigt tidigare med laddstolpar, det kom ju upp väldigt många runt om i kommunen nu. Det här tycker jag också ska fortsätta, framförallt i bostadsområden. Men vi var ju faktiskt snabbare att sätta upp laddstolpar än vad det fanns elbilar. Du vet den här nedanför ICA, det här taket där man kan köra in under och ladda. När vi byggde det så var det ju, rullade ju knappt några elbilar på vägarna. Vi prioriterar också att sätta upp solceller på de byggnader som kommunen bygger. Vi bygger med återbruk. Bland annat i Njupkärs skola så används tegel från tidigare skolan, limträbalkar och såna saker. Och vi fortsätter att återställa våtmarker. Det här är ju också väldigt viktigt för att fortsätta. Vi vill ju att Tyresö ska rankas bland de 10 bästa miljökommunerna. Och idag placerar vi oss på plats nummer 18. Och det är inte dåligt, utan där har vi faktiskt klättrat från var plats 22 året innan, tror jag det var.
Mm.
Så att det här arbetet vill vi ska fortsätta. Det är inte bara jag som har barnbarn. Det finns många som har barn som man vill lämna över en bra värld till, eller hur?
Precis. Och ni pratar också om netto nollutsläpp. Skulle ni vilja då att man uppnår till 2030? Men på EU pratar man ju om 2050. Alltså är det realistiskt med 2030? Eller är det mer som ses som en vision? Eller?
Jag kände att det var absolut görbart och realistiskt medan elbilsutvecklingen gick spikrakt uppåt. Nu har ju Sverige det enda landet i Norden som har en minskad elbilsförsäljning. De andra har ju en ökad. Och jag tänker att det är lite svårt att se fram vad som hänt 2030. Men hittills så tänker jag att det är för tidigt att gräva ner ambitionerna. Jag vill göra allt vad jag kan för att vi ska lyckas med det i alla fall.
Jag tänkte vi ska prata lite grann om kommunens ekonomi. När jag lyssnar på er, alltså ni som styr då, så hör ju jag att ni är lite bekymrade över kommunens ekonomi just nu. Och jag har roat mig att titta tillbaka lite grann hur det ser ut då resultatmässigt. Och i början på 2020-talet då låg ju resultatet runt en 200 miljoner sådär. Och visst är det så att kommunen har väl någon slags överskottsmål, va?
Ja, vi har ett överskottsmål på 2,5% över en mandatperiod.
Så det kan variera lite grann mellan
år. Det kommer att variera. Mm. Vissa år så får man intäkter av markförsäljning. Så det ramlar in mera pengar som man... Och något annat år så har man en utgift som kommer som du inte riktigt hade tänkt dig. Så att det kommer att variera.
Det kommer att variera, ja. Och 2024, då dippar det faktiskt ner till 14,4 miljoner. Men i 2025, nu ska jag inte ta gift på att de här siffrorna helt... Men jag tror
det
att
var det ändå bättre än budgeterat.
Ja, och 2025 någonstans runt 70 miljoner, kan det stämma?
Mm.
Så att det är en väsentlig förbättring då. Men ändå så är ni oroade. Men hur ser framtiden ut?
Jag tror att det är viktigt att förstå att en kommunal ekonomi inte riktigt funkar som den privata ekonomin. Så att för att ekonomin ska vara hållbar över tid så behöver man de här överskotten. Om de skulle vara på noll, då skulle vi inte kunna ha någon egen finansiering när man investerar i nya saker. Betyder att räntekostnaderna kommer öka och avskrivningskostnaderna kommer öka, lånen kommer öka. Så att man måste helt enkelt ha en siffra som man då har fastställt utifrån hur stor egen finansiering man har. Så ibland får man ju också frågan, nu har ni gjort överskott, varför har ni inte lagt de här pengarna på skolan? Därför att om vi skulle ha gjort det så skulle vi snart inte ha pengar till lärare och skolböcker. Så att det är en viss skillnad på kommunal ekonomi och privat. Men det är klart att vi måste ha ordning och reda i ekonomin. Och här styr ju vi med ett parti som också har de här ambitionerna och inte lovar allt åt alla, åtminstone inte idag.
Men om man tittar på skattesatsen då i Tyresö så utav vad kan det vara, 25-tal kommuner eller något sånt där i Stockholms län, så ligger ju Tyresö bland den handfull kommuner som har högst kommunalskatt. Och då är det ju inte bara kommunalskatt, utan det är ju också inklusive regionens skatt då. Men då ligger Tyresö på 31,83 idag. Och de kommuner som ligger över, det är ju till exempel då Botkyrka och Södertälje, som jag tänker har helt andra socioekonomiska förutsättningar till exempel. Alla våra när kommuner här, Huddinge, Haninge, de ligger ju lite lägre än vad Tyresö gör idag. Finns det inte möjligheter att sänka kommunalskatten, eller hur tänker du?
Egentligen så bakar du in väldigt många frågor här nu i din frågeställning. Det är inte bara så att man kan säga att socioekonomin spelar roll för en kommuns ekonomi. För att det finns något som heter ett kommunalt inkomstutjämningssystem, vilket gör att det gör inte så stor skillnad, ska jag säga, på hur mycket var och en utav oss tjänar. Utan det jämnas ut i det här inkomstutjämningssystemet. Så att ifall att du har folk som tjänar väldigt mycket eller relativt mycket och några som tjänar på medel eller några som tjänar lite under, så spelar det där egentligen ingen större roll, för att man får en kompensation upp till 115% utav medelinkomsten från det statliga inkomstutjämningssystemet. Så det där spelar inte så stor roll. Däremot så har ju de här kommunerna kanske högre kostnader som inte då jämnas ut i kostnadsutjämningssystemet. Så att man kan inte bara jämföra en kommun men med vad man har för socioekonomiska strukturer. Däremot så är ju tillväxten, kan man säga, utav antalet skattebetalare väldigt viktig. Så att Haninge och Huddinge, som du nämner, de har ju ökat ganska mycket i invånarantal. I Tyresö så var det ju faktiskt inte särskilt länge sedan som vi minskade vårt invånarantal. Nu är vi på väg uppåt igen, och det kommer också att vara bra för att vi ska kunna finansiera välfärden på ett bra sätt. Man kan minska invånarantalet något år, det är inte hela världen, men skulle det här fortsätta så hade det inte varit bra. Så att jag skulle säga idag, för att svara på frågan då att det finns inget självändamål i att ha en hög kommunalskatt. Men vi måste kunna finansiera välfärden. Och idag kan vi finansiera välfärden. Vi har ordning och reda i ekonomin. Så idag ser jag inte att det finns utrymme att sänka skatten. Men det här är en fråga som prövas varje år.
Men ser du skattehöjningar som en möjlighet?
Alltså, kommunalskatten är ju platt, vilket innebär att den slår lika rakt över. Det betyder att den som har en låg inkomst, den som kanske är pensionär eller ensamstående, drabbas lika hårt av en skattehöjning som den som har väldigt mycket pengar. Jag tror att staten har behov av att ta in mera skatt. Och staten har också möjlighet att rikta de här skattehöjningarna. Jag skulle ha råd att betala mer. Jag behöver inte den här skattesänkningen som jag har fått. Men det kan man inte göra på kommunal nivå. Vad som händer i kommunerna idag när vi har en regering som till exempel inte väljer att värdesäkra statsbidragen, det är att vi får ungefär lika mycket pengar till skolan som vi fick förra året. Ungefär lika mycket pengar till äldreomsorgen som vi fick förra året. Vilket innebär att egentligen så är det en neddragning. Så att det är besparingar, neddragningar som görs varje år utifrån att vi får mindre och mindre betalt ifrån staten för de sakerna som vi gör för deras skull, skulle man kunna säga. Och hittills så har vi lyckats att kompensera det, men det är en kostnadsförflyttning som sker. Och då tycker jag att vi bör få betalt för det också.
Om det skulle gå riktigt bra för er nu då i valet, hur ser ert samarbete ut om ni vill fortsätta styra efter valet? Blir det fortsatt tillsammans med Moderaterna, eller hur tänker du?
Det är så att vi har ett samarbete med Moderaterna som jag ser har varit framgångsrikt. Även om vi inte har en samsyn på nationell nivå i många frågor, så går det att samarbeta på lokal nivå. Vi är två partier med en partikultur som bygger på tillit. Så att det har fungerat väldigt bra. Men jag tänker inte innan valet föregå ett valresultat. Väljarna ska få säga sitt. De enda röda linjerna som vi har, det är mot Sverigedemokraterna. I övrigt så är jag beredd att prata med alla partier.
Även Vänsterpartiet?
Ja.
Mm. Och en rödgrön variant, skulle det kunna vara någonting?
Jag tänker inte säga vilket scenario jag helst önskar mig eller inte önskar mig. Jag kan bara konstatera också att jag läste en opinionsundersökning i Tyres Nyheter här i våras. Där de flesta Tyresbor vill se ett styre med socialdemokrater och moderater. På andra plats tror jag att det kom ett rödgrönt styre. Och sen så på tredje plats ett alliansstyre. Så att Tyresborna vill i alla fall att vi ska sitta med i nästa styre. Och sen så är det lite olika på vilka de vill att vi ska styra med.
Mm. Det får väl bli slutordet då från dig, Anita Mattsson.
Tack så mycket, Katarina.
Tack för att du ville komma hit till studion, till den här programserien som alltså heter Kvalet inför valet. Och ni har lyssnat till mig som heter Katarina Johansson.